Gävle, Trelleborg, Brage, Skövde. Fyra matcher kvar att spela av Superettan när uppehållet är över. Det där var alltså HIFs återstående program av den här säsongen. Plus eventuellt kval över två matcher. Vi är fyra stycken här. Alla samlade. Marianne Svab, Erik Persson, Sebastian Rönström och jag, Mattias Hjelm. Och vi har räknat på detta och funderat på hur kommer det att gå för HIF. Förr hette det att det var en 10 000 kronors fråga. Nu är det väl snarare uppe på miljon kronors fråga att lista ut det. För det är en ruskigt jämn tabell som ni vet. Och hur ska man kunna komma fram till något? Vi får se var vi landar någonstans.
Ska jag tolka det som att man inte behöver se matcherna efter det om man har hört det här avsnittet? Eller?
Antingen så lugnar vi er supportrar eller så skiter ni fullständigt i vad vi tycker och tänker, för det går inte att veta i alla fall. Eller så låter man matcherna bara spelas.
Vi kommer ju berätta hur det går för alla lag dessutom. Vi har ju faktiskt tippat alla återstående resultat.
Precis. Sen så ska vi resonera kring Mikael Dahlberg, som du har pratat med Marian, är kanske inte även kring Mikael Dahlberg och hans framtid i HIF, om han ska fortsätta att vara ännu mer involverad som sportchef. Han är ju tillförordnad sportsligt ansvarig just nu. Och även titta på kontraktsläget i truppen. Och hur går förhandlingarna? Finns det några förhandlingar inför nästa år när HIF ju inte vet vad man kommer att spela någonstans? Men innan vi kommer in på de här grejerna så ska vi ändå börja med läget i laget. Välkomna till er lyssnare och välkomna till er poddare. Vem
Tack.
Tar ordet? Är det du, Marian, som har det senaste från laget?
Ja, så jag har ju varit på träning nu i veckan. Så att, och om jag bara ska ta mina intryck från träningen så... Men det har jag ju sett flera gånger under säsongen där det har varit väldigt beslutsamt, bra fart, intensitet på träningen. Och sen har man ju sett matchen efteråt, har man sett, men varför får ni inte ut det på matchen? Så återigen tyckte jag var en väldigt bra träning på många sätt. Det var Hans Eklund som ledde det. Stuart Baxter hade drabbats av nackspärr, så han var inte på plats. Tonvikt på det offensiva, mycket övningar med avslutsövningar och som sagt var bra fart på alla, även de som har varit mer utpräglade bänkspelare på slutet här. Och den andra grejen var ju att i stort sett samtliga deltog i träningen. Det var bara Amin Alhamawi som inte var med. I måndags pratar vi då om här. Men han är ju tillbaka eftersom han har bara varit på landslagsuppdrag med Iraks landslag. Och sen var det Pavle Vagic och han undrar jag, han löpte lite bredvid. Jag vet väl inte om han gör så många minuter till i HJ, för jag tror inte. Ärligt talat, inget ont om Pavle Vagic, men nu har man ju täckning i HIF i och med att Jon Birkfeldt tillkommer. Han kan ju börja spela högerback och mittback. Så nu är det rätt så trångt på Pavle Vagic position, vanliga position som mittback. Men annars var det stort, och det är ju bra så här sent på säsongen. Det är ju ett stort plus när man kan ha så många spelare tillgängliga. Även Cole Alexander som jag pratade med efteråt tränar på för fullt för hans del. Så jag tyckte att han gick på 100, själv tyckte han att han var uppe på 80% eftersom han inte riktigt vågade liksom ta det här sista av rädsla för att skadan skulle gå upp igen, den gamla skadan. Men som sagt var, det är bra situation som tränaren Stuart Baxter står inför med i stort sett samtliga spelare tillgängliga, vilket gör också att han kan välja lite mer hur han tänker sig beroende på kanske vem man möter och så vidare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Erik och Sebastian, innan jag släpper in er här, det låter ju också här på att det fortsätter på det spåret jag var ute förra veckan. Det var en lång, lång träning jag var ute på då i blåsten, och då var ju Jon Birkfeldt tillbaka och gick för fullt, och då pratade jag med honom, och Rasmus Jönsson såg ut att gå för fullt på den träningen, Andreas Langgren såg ut att göra det, och Marian står och nickar här nu då, och sen även nu då Cole Alexander på väg. Vad säger ni om detta slutrace med nästan alla spelare tillgängliga, som då ger så kallade angenäma problem för Stuart Baxter och Hasse Eklund?
Ja, verkligen. Det kommer vara en del spelare som har fått en hel del minuter i Superettan i år som inte ens kommer att platsa i vissa matchtrupper med tanke på den här konkurrensen. Sen är Arvin Gigovic avstängd nu hemma mot Gävle till helgen, och det är ju faktiskt ganska lång lista med spelare som riskerar avstängning här nu när allt ska avgöras. Benjamin Aqua, Cole Alexander, Amin Alamawi, Sumar Almadjed, Lukas Kjellnäs, Charlie Weber och så Pavle Vargic då, men svårt att få tredje gula när man är skadad. Men det finns ju några spelare där som kan tvingas kasta in handduken på grund av för många varningar då, men jättebra att skadeläget ser ut som det gör. Det kanske blir tårta snart, det har de ju pratat om när truppen är skadefri. Det händer inte jättemånga veckor per år. Om Pavle Vargic stämplar ut från rehabrummet och kommer ut på planen så blir det tårta.
Nej, det tårtkontot har inte belastats överdrivet mycket. Sebbe, vågar du drista dig till att spekulera kring hur HIF kan tänkas formera sig framöver med många spelare tillgängliga? Det blev ju förlust, ska vi säga, mot Östersund innan uppehållet. En blytung sådan alldeles i slutet av matchen. Så man fick ju åka hem tomhänta där på den här jobbiga bortaresan. Bara ett tillägg.
Ja, just den matchen, om vi tar lite kort. Tycker ändå att, ja, det är det vi har pratat om, att poängen måste ju komma. Men ska man se till prestationen där, tycker jag väl ändå den var okej. Okay. Alltså det var inget bottennapp på det sättet. Jag tycker man börjar matchen bra. Och, ja, men skulle ju ha haft en poäng i alla fall i den matchen. Men det är ju, ja, tufft att förlora. Nu kanske det inte får superkonsekvenser om man sköter korten rätt i de sista matcherna. Men det är klart att det är ett minus att åka därifrån med noll poäng. Vill lyfta Lukas Lima, tycker jag gjorde en bra prestation i den matchen. Felvända spelet inte minst. Men ja, så har vi avhandlat den. Ska man gå in sen på...
Vi kan väl säga tillägga att målet kom efter en fast situation.
Ja,
men det är en viktig detalj och viktig poäng. Och det ska jag också säga när du får fortsätta, Sebbe. På den träningen jag var ute, det var väldigt mycket spel på den träningen, och väldigt mycket övning på hörnor. Så fort det blev avbrott eller avblåsning, då vinkade Baxter ner på ena och andra sidan att nu är det hörna igen, nu är det hörna igen. Och ja, det finns ju en anledning till att de tränar mycket på det.
Jag tycker man har sett på senare tid, och det visade sig ganska tydligt mot Östersund också, att man har hittat ett helt annat flyt i passningsspelet. Man ser en systematik liksom i rörelsemönster och passningsvägar, och man rullar gång på gång istället för att slå den långa. Det är en sån fotboll som jag gillar betydligt mer än vad man såg mycket av i våras från HIFs del exempelvis. Det märks att de har tagit steg, hittar liksom triangelspel, och det ser ganska finurligt och kreativt ut från liksom mittbackar. Charlie Weber får trä in bollar. Det blir inte alltid liksom 100%, men det ser väldigt härligt ut under stundom. Så att jag tycker det syns rent prestationsmässigt att de har tagit steg.
Jag gillar fotboll som ger poäng.
Ja, eftersom jag inte håller på något lag så kan jag ju strunta i poängen.
Och för mig så handlar det bara om romantik. Roligaste spelet får gärna vinna, typ. Mest underhållande. Mest vackra spelet.
Jag står väl någonstans där, mitt emellan skulle jag säga. Startelvan kommande matcher mot Gävle. Jag ser väl inga, även om det blev förlust senast, så som sagt så tycker jag insatsen var... Ja, men klart godkänd, och då tycker jag inte det finns några större förändringar, alltså behov till större förändringar. Det är väl rimligt att anta att om nu Jon Birkfeldt är 100% att han går in istället för allt jämt oprövade Benjamin Örn som högerback. Det känns logiskt. Sen är det ju då en plats på mittfältet som behöver fyllas eftersom Gigovic är avstängd, och då finns det ju lite alternativ. Man har Sumar Al-Majed som jag tycker gjorde det jättebra när han var med mot Örebro, som sen blev satt på bänken när Adam Hellborg var tillbaka. Det finns Cole Alexander om han då är tillgänglig och starta. Lukas Kjellnäs känns väl kanske mer jag har svårt att se att det är han man väljer kanske. Rasmus Jönsson då eventuellt om han är fit for fight, men
Amin Alamawi också.
Ja, fast då blir det ju en annan dynamik på mittfältet, men absolut ett alternativ. Jag hade nog kört på Sumar Al-Majed av de alternativen jag radade upp. Så Sumar Al-Majed och Jon Birkfeldt in istället för Arvin Gigovic och Benjamin Örns. Där har ni min startelva.
Hellborg och Al-Majed trivs ju bäst i liksom en väldigt sittande roll, nummer 6-position. Hur tänker du där?
Ja, men det har du rätt i. Dock har de spelat tillsammans tidigare med väldigt blandat resultat ska sägas. Men det har varit matcher där de också har gjort det bra båda två samtidigt. Så med tanke på skadeläget här, det är osäkert liksom var Rasmus Jönsson står efter sin skada. Cole Alexander vet ju inte om han är liksom redo att starta. Lukas Kjellnäs är ju ung, oprövad, även om han har fått en hel del speltid. Så jag hade nog kört på ett lite säkrare kort i Al-Majed.
Vad säger du där, Marian, i den diskussionen?
Cole Alexander och spelklar, så hade jag startat honom ju.
Jag håller med.
Det är ju, alltså han är den här allround mittfältaren. Både rivig och faktiskt har det, av det jag ser faktiskt en bra passningsfot och passningsprocent. Så att han, Hellborg då och vad heter det, Aqua, för mig, den trion där. Då får du kanske en ganska bra balans i det hela. Inte för defensivt. Cole Alexander har ju också det här precis som... alltså, måste ha en hyfsat... vad heter det? Tonvikt också på det fysiska spelet. För Gävle spelar ju fysiskt ju. Det visst, HI förväntas ju föra, men det kommer bli mycket kamp. Det är tunga gräsmattor nu också, så här års. Det var faktiskt rätt många spelare som påpekade i måndagens träning, alltså att gräsmattan på Olympia... att den känns redan tung. Både Langren gick förbi och någon till som sa det. Och det är tunga gräsmattor nu. Och det gynnar ju också, även om det är ett konstgräslag Gävle, så kommer de ju hit ner för att fysa, stänga till, ställa bussen, satsa på fasta situationer. Det kommer bli rätt mycket kampfotboll, inbillar jag mig. Och då tycker jag Cole Alexander passar bättre i det än Sumar Al-Majed, som vill ha en lite grann mer... match där det spelas lite mer fotboll och så vidare. Även om han även är duktig på att vinna boll, så tycker jag ändå Cole Alexander. Och så måste du ha lite grann spets på det mittfältet, och det får väl Benjamin Aqua stå för.
Om vi backar bakåt då. Vilka ska spela i försvarslinjen?
Backlinjen? Ja, men det är där jag med Sebbe. Det är Birkfeldt in, alltså just på grund av att... nu när det gäller så mycket så har du nog inte, då måste du ha, ska du ha en ung spelare i en sån här match som återstår nu, fyra matcher där det är do or die, så måste de vara mer eller mindre etablerade på den här nivån. Alltså, där hade jag nog inte chansat som tränare faktiskt. Så att Birkfeldt och så de vanliga mittbackarna Weber i Rogne och så
Dennis Olsson
till vänster. Ja, där kan jag tycka att det är hugget som stucket. Dennis har gjort det jättebra, men jag tycker även att Simon Bengtsson, jag har sett på träningen, jag vet inte alls hur hans självförtroende är nu när han har blivit till och med ställd utanför truppen.
Ja, han fick inte följa med i Östersund,
men det tycker jag inte märktes på träningen. Så att ja, det får väl formen avgöra på om det blir Olsson eller Bengtsson, men samtidigt så kan du inte få ändra för mycket i backlinjen kanske, så att då kanske det blir bara högerbacken som byts ut då.
Okej, då har vi några platser framåt då. Och jag har ju äntligen fått som jag vill. Äntligen.
När man du har ser... fått vatten på din kvarn.
Ja, det har jag också fått. Det rinner otroligt mycket och fort där. Hela tiden. Ett poolhemshjul som snurrar med glädje. Alltså löper ute till höger, ring ute till vänster och sen Lukas Lima då i mitten i den roll han har. Som sagt, det viktigaste för mig är att löper och ring spelar och spelar på sina riktiga positioner. Så sen får de formera laget hur de vill. Det är det enda som betyder något för mig här. Så jag hoppas att de fortsätter med den trean framåt. Ni står och garvar åt mig.
Ja, men det är för att du är rolig. Men det vore jättekonstigt om det blir en annan trio såklart. De har gjort väldigt bra. Och som Sebbe var inne på tidigare, Lima har gjort ett par bra matcher här nu rent spelmässigt.
Han är duktig på att trycka ner motståndarnas backlinje i och med att han rör sig så mycket och drar i djupled.
Men kan också funka i det felvända?
Absolut, det är jobbigt att möta. Men det som jag tyckte som jag fastnade för i Östersund, och det kan ha att göra också med planen, underlaget, är ju att jag tyckte att i en timme var HIF riktigt bra, 67 eller till och med kanske 70 minuter. Men var många spelare som kroknade på slutet, sista 20-25. Bland annat båda yttrarna, liksom, eller då löper som hade sprungit i sig rätt mycket innan dess. Men de sista 20-25 så var det rätt många där bensinen var slut. Och där reagerade jag så, det skrev jag också. Där tycker jag Baxter borde agerat tydligare. Han hade friska ben på bänken där. För jag tycker HIF hade fortfarande en bra chans att få med sig tre pinnar i det läget, men han lät spelare som var trötta vara kvar på banan. Mm. Ja.
Ja, det är anmärkningsvärt. Det blev bara ett byte i 87:e minuten när Bernardo Villar kom in istället för Gigovic, och då klev ju faktiskt Charlie Weber upp i nummer 6-positionen på defensiva mittfältet. Det var där han spelade en gång i tiden i HIF Akademi i division 2. Men det är väl inte så trevligt att han kastas in där nu från start kanske, men det gör ju också, alltså matchcoachningen där, att det knappt blir något byte, gör ju också lite svårare att säga om en startelva här nu, och dessutom kan det ju hända mycket på nästan 2 veckors träning under landslagsuppehåll.
Det som är också, som man ska påpeka nu, som kan vara en fördel för HIF nu med tanke på att man har alla tillgängliga, är ju att man kan faktiskt få en stark bänk där man kan ha lite olika spelare beroende på vilken match det är, att man kan ha olika alternativ att kasta in. En sån som jag tror också, en sån som till exempel Amin Alhamawi som nu kommer tillbaka, har varit inhoppare också under säsongen. Det är ett namn som då liksom som är, ja, men han skulle lika gärna kunna starta.
Ja, och är ju en favorit för Stuart Baxter. Stuart Baxter har ju varit väldigt tydlig med det. Amin Alhamawi som var iväg med Iraks U23-landslag nu och gjorde mål och behövde kanske lite nytt syre efter att ha suttit på bänken i typ 95 minuter på Jämtkraft-arena.
Vi har Mushin också. Som också så suttit som
det är de två bästa målskyn. Musin har väl gjort 6 mål och
det var det jag skulle, bra. Det förekom Erik med. Där har du ju folk som faktiskt har gjort, trots allt, de som har gjort mål och poäng i det här laget under säsongen. Och har dem på bänken och slänga in, sen kan man alltid fråga sig, är det naturliga inhoppare? Ja, vem är det, höll jag på sig. Men du kan ha sätta ihop en stark bänk. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare under säsongen när man kanske har haft knappt fått ihop en bänk och fått slänga in juniorer på bänken och så vidare och så vidare.
Ja, och just balansen, att det är inte bara 5 offensiva spelare eller 5 defensiva. Här kan man hitta en balans, vilket också kommer göra, som vi var inne på tidigare, att en del ganska hyfsade spelare kommer inte få plats där. Och Amin Alhamawi har ju visat sig var en ganska bra inhoppare och kommit in och kunnat röra om i grytan. Så det är en skön spelare för Baxter att ha och kunna stoppa in. Kan även spela på olika positioner.
Och har du 1-0 mot Gävle i slutet, ja, då kan du gå in med en sån som Bernardo Villar som tredje mittback. Det är ett hyggligt namn också att kunna slänga in och stänga ner en match för.
Och sen är det intressant med typ Bernardo Villar, exempelvis inlånad från Allsvenskan, blev faktiskt köpt till IFK Göteborg för bara några år sedan nu. Nu är han helt plötsligt bänkad i en superettan bottenstrid. Hur hanterar han det? Det är viktigt här för Baxter att ha en tydlig dialog med sina spelare. Det hade han ju med exempelvis Simon Bengtsson och fler spelare där till som blev petade borta mot Östersund.
Av det jag ser på träningen kan jag säga att Bernardo Villar uppträder väldigt professionellt och manar på och så. Det, liksom, det var i alla fall inga hängande huvud och typ en månad till sen ska jag väck härifrån. Alltså det kroppsspråket, det såg jag ingenting av, det kan jag ju säga.
Ja, jag fortsätter då att tjata lite grann om mina spelare. Nej men, kan vi någonstans dra slutsatsen nu att det är slutdribblat med positioner och spelsystem? Nu är det 4-3-3. Och anledningen till att jag kommer tillbaka till det här, det är därför att ni nämnde poängspelare i Mosin, ni nämnde Al-Hamawi.
Ja, poängspelare i HFs mått mätt. Precis.
Men ni nämnde ju inte Ring där. Ring har gjort 5 mål. Och när jag pratade med Erik Ring förra veckan så konstaterade ju han det att alla de här positionsbytena som gjort att han kommit längre ner i planen har ju gjort att han inte kommit till situationer där han hade gjort förmodligen fler poäng som han själv hade uttryckt det. Jag tror att Erik Ring hade varit i topp både mål och poängmässigt i HIF om han hade fått spela på sin position. Som han själv konstaterar är vänster ytter. Och därför känns det, och jag hoppas jag för HIFs skull, att han får fortsätta där. För där tycker jag att han gör mest nytta. Och då löper som har sin arbetskapacitet och som definitivt varit med och bidragit till att vända den här skutan åt rätt håll som jag ser det. Frågan var alltså, har vi sett nog av systemskiften nu?
Ja, det tror jag. Så länge det inte blir någon total katastrof framåt Gävle, liksom, att man gör en isel insats och ingenting stämmer. Det känns som man har hittat någonting som fungerar även prestationsmässigt nu de senaste matcherna. Vi har ju pratat om det innan, att ta hemma matcherna mot Sundsvall och Eskilstuna till exempel. Där tog man 3 poäng, vilket var extremt viktigt, men prestationerna var väl så där. Nu mot Örebro och även Östersund vill jag säga, har man ju faktiskt kommit upp i en annan spelmässig nivå, och då tror jag man ska hålla fast vid det och bygga därifrån. Inte hålla på och kluda massa och sätta spelare på nya positioner och så, utan tro på det här och kör in i kaklet.
Alltså en konsekvens av det du säger, Mattias, jag håller med dig i sak, alltså i en optimal under en optimal säsong så hade man ju såklart spelat de här spelarna på sina vanliga positioner, men det visar ju också bara hur felbalanserad den här truppen var man gick in i säsongen med. Alltså det var sån slagsida. Ett tag var det ju så att nästan så att hela truppen bestod enbart av mittfältare. Och sen skickade man iväg på en position samtliga spelare, om det var högerbackspositionen som man saknade där. Och alltså det har ju varit en sån cirkus med det här med den felbalanserade truppen. Och det är någonting som jag tror att man måste förutsätter att man tar med i en utvärdering efter säsongen. Det här att vi får inte hamna här igen där vi har en sån jäkla obalans i en trupp. Och det är nog enligt mig den största orsaken till att HF befinner sig i den situationen man gör just nu för tillfället. Alltså. Om man ska ta en enda. Sen är det ju andra orsaker som samspelar såklart. Men enskild, om jag ska plocka ut, så är det att truppen har varit så felbalanserad så att man har varit tvungen emellanåt att använda spelare på positioner som de inte är helt bekväma med. Och där ser vi resultatet av här nu, tror jag faktiskt.
Och det där är ju faktiskt någonting, nu ska vi inte stå här och hylla oss själva, men vi hade ju det som ett frågetecken redan inför säsongen.
Jag hyllar oss.
Ja. Ja.
Heja oss.
Men vi var ju faktiskt inne på det, att det var väldigt många mittfältare i truppen redan innan säsongen.
12 ett tag. Var det det?
Ja, stämmer.
Det var ju 12 inräknat då, Lukas Lingman och Viktor Göransson som ju har kontrakt också, men som har varit utlånade.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu så, nu har vi gått igenom läget i laget, vi har spekulerat om och kanske mer än så vad vi verkligen tror att HIF kommer att ställa upp med mot Gävle. Nu går vi över till den här huvudpunkten som jag tycker är väldigt spännande. Jag gav ju uppdrag till poddkollegorna här att räkna på resultaten, titta på återstående program för respektive lag i bottenstriden som består av, som jag räknar till, 9 lag, bara det. 9 lag inblandade i skiten. Ja, kanske till och med något mer. Men jag drar en gräns i alla fall under Brage. Ska vi gör så här. Tabellen först och främst. Brage då är placerad 7 på 35 poäng. Jag säger att de är gröna. Det är de inte. Men jag säger det ändå.
De är ju gröna, bokstavligen talat.
Det har du faktiskt rätt i. Så ett rätt. Sen får vi se om det blir grönt också i att klara kontraktet. Men de har 35 poäng. Sen kommer då sjoket Gävle 33, Trelleborg 33, Örebro 31, Jönköping Södra 29, Helsingborg, HF 28, GIF Sundsvall 28, Örgryte 26, Eskilstuna 26, Skövde 25. Det är klart att det skiljer 8 poäng mellan Skövde, Jumbon Skövde och Gävle. Men när jag pratar om bottenstriden så menar jag att vara indragen i det som är negativt kval också. Och då är ju Gävle absolut indraget i det som jag ser det.
Ja, utan tvekan. Mm.
Är ni med på att dra en gräns någonstans där? Eller vill ni putta in även Brage i bottendramat?
33 poäng vet jag inte om jag ska dra med där. Det är ändå 7 poäng ner till kvalsträcket. Är det inte det?
Nej, 33 poäng. Det är 5 poäng till GIF Sundsvall.
Är de på kval?
Ja, de är på kval.
Ja, förlåt. Då är det så jag 33, som räknar fel.
Men Brage 35, så att det är 7 poäng.
Ja, det är okej. Det var det som var 7 poäng. Nej, de ska inte med där.
Nej,
det
då är vi
ja, vi har ju alltid sagt att runt 35 pinnar, då måste det vara safe.
Denna serien extremt konstig.
Ja, men det är många lag emellan också. Mellan Brage och ett kvalsträck, va? Vad är det? 3-4 gäng däremellan.
Mellan Brage och kval så är det 1, 2, 3, 4, 5 lag.
Ja,
dessutom möter ju lag varandra. Och
jo tack! Dit, så att, tittar man på återstående...
Ja, det lät ju väldigt konstigt. Det är ju en självklarhet. Men ni förstår vad jag menar. Det faller ju bort rent matematiskt.
Ja, men alltså... Så här va? Bara för att understryka det du säger, Erik. Jag ska inte dra alla lags återstående program, men något lag, HIF har ni hört, Gävle, Trelleborg, Brage, Skövde, alla 4 inblandade, där som de har kvar att möta. Ta då Trelleborg till exempel, har Örgryte, HIF, Skövde, Gävle, alla 4 inblandade. Sundsvall har Örebro, Örgryte, Eskilstuna och Öster. Öster inte inblandad, men 3 av 4 lag. Och så här fortsätter det. Lag efter lag som är inblandade nere, alla möter ju nästan alla av de här lagen som är indragna, vilket gör att det är otroligt svårt att sia hur det här ska gå. Men vi har ändå försökt göra det.
Ja, med hjälp av, det kan ni göra där hemma också om ni vill gå in på Kicker. Där kan man...
.de,
exakt.
Världens bästa fotbollsmagasin.
Ja.
Tveklöst.
Ja, och
ja den, men det är det. Har alltid varit.
Och den här tjänsten de har där man kan tippa resultat och få sin tabell per automatik. Och det är så vi har gjort. Vi har helt enkelt gått igenom alla återstående matcher, tippat ett resultat och så har tabellen blivit som den har blivit. Så att kanske lite överraskningsmoment på något håll. Jag vet inte hur ni kände, men när man såg sin slutgiltiga tabell efter att ha tippat resultaten här i de 4 sista omgångarna.
Ja, hur lägger vi nu upp detta så att det blir så dramatiskt som möjligt för er som lyssnar? Vi kan inte gå igenom alla återstående resultat.
Nej, då
somnar
vi.
Då blir det ett långt avsnitt. Men ska vi på något vis ta tabellen?
Rimligtvis så tar man ju HIFs match eftersom det är en HIF-podd.
Jo, det är det.
Eller så börjar vi liksom, vem blir 10 och så får alla säga sin och sen så går man ner.
Ja, eller börja nerifrån. Vilka åker ur? Vilket håller
det får du bestämma,
mest spännande att börja? Men vi kan ta ditt förslag, Erik. 10. Vilka blir tia? Hur ser det ut? Vem vill börja här?
Ska jag börja då?
Jag har ju inte fyllt i resultatet, så jag ska bara kommentera.
Har du hoppat över det?
Nej, men jag har
du
inte hunnit.
Du får domare. Vem som har vilket tips som är mest troligt?
Det blir tre i alla fall som har.
Ja, Gävle blir tia enligt mitt tips.
Gävle blir faktiskt tia i mitt tips också på 36 poäng.
Ja, jag har 35 poäng om man nu ska vara så noggrann.
Och tia i min tabell är Trelleborg på 37.
Mm, då går jag vidare till elfteplatsen. Vill man ju ha någon liten trumvirvel, eller det tar vi senare kanske. GIF Sundsvall på 35 poäng. Tack vare att jag tror att de skräller borta mot Öster i sista omgången så hoppar de upp från kvalplatsen där. Det blir rafflande.
Jag avslöjar redan nu då att HIF slutar på 11:e plats med 35 poäng.
Det här är intressant för att i min tabell så hamnar också HIF på plats 11 och klarar sig utan kval. Klarar sig helt och hållet men med 34 poäng. 11 landade HIF alltså på min tabell.
Spännande att se när jag nämner HIF. Jag gör det nu. För jag tror att HIF blir 12 på 33 poäng. Enligt mitt tips så blir det en målskillnadsaffär. Jag avslöjar redan att Skövde hamnar på 13 plats. Det blir en målskillnadsaffär med Skövde enligt mitt tips. Och det hade ju varit någonting. Här får man hålla i hatten. De möts ju sista omgången.
Kan jag få kliva in här nu innan? Det som överraskade mig här när jag räknade ut allt, det är att jag till och med då tror utifrån hur man klarar sig, att HIF kommer att förlora borta matchen mot Skövde i sista match. Vilket betyder att man alltså inte har kniven på strupen inför sista omgången. Det överraskade mig när jag räknade ut min tabell.
Ja, jag och Sebbe har väl också att de förlorar uppe i Skövde. Ja, det har jag också. Jag tänker dock att de har kniven mot strupen uppenbarligen. Men intressant att vi alla tror att Skövde vinner.
Ja, just det. Jag har tippat 2-1 till Skövde i den matchen.
Jag också.
Och jag har tippat 1-0.
Sett till de tre omgångarna dessförinnan så är ju HIF då klarar redan efter, eller redan, men efter 29 omgångar. Så det blir inte någon dramatik uppe i Skövde enligt mitt tips.
Och då, jag fortsätter här nu för att på plats 12, här kommer skrällen i min sluttabell. Där är alltså Skövde. Jag tror alltså att Skövde reser sig så pass mycket nu att man reder ut detta utan kval.
Och det är ju ett mirakel. Du dömde väl ut dem redan i juni? Eller?
Nej, det har jag ingen minne av.
Ah, okay.
Nej. Inte av. Jag pratar om Skövde, va? Nej, men jag som, det, som resultaten blev för mig så landade Skövde 12.
Ja, och Skövde som jag sa på 13 plats i mitt tips.
Ja, på 12:e i mitt tips är Sundsvall på 34, alltså en poäng färre än HIF. Och sen på 13:e plats Jönköping Södra på 32.
Jag går vidare till 14 då.
Nej, men jag har inte sagt 13. Har du sagt 13? Ja, det har du gjort.
Ja, jag sa det precis.
Ja, jag har Sundsvall hamnat som nummer 13 för mig på 32 poäng.
Det är första kvallaget då på plats 13.
Första kvallaget. Vilket kvallag hade ni? Skövde, sa du.
Skövde på 13 och så J Södra på 14.
Ja, tvärtom. Det är J Södra på 13 och Skövde på 14.
Och jag har Sundsvall på 13 och J Södra på 14. Kvallagen.
15, ska vi säga 15 och 16?
Japp.
Ja, 15 AFC Eskilstuna, 16 Örgryte IS.
Ja, exakt likadant. Båda lagen tar 27 poäng och har därmed 3 poäng upp till Skövde på kval när serien är färdigspelad.
Då har vi inte exakt likadant för jag tror att de tar fler poäng.
Ja, och i min tabell så blev det tvärtom. Örgryte 15 och Eskilstuna jumbo, vilket känns fullständigt logiskt för mig att det blir så. Jag hoppades och ville ha Eskilstuna som jumbo också, för jag tycker att det är seriens sämsta lag och då bör de också landa sist.
Ja, det är ju ett önsketips och ett mardrömstips, för att Örgryte vill jag ha i svensk elitfotboll, men AFC kan syssla med annat, tycker jag.
Ingen av oss gillar Eskilstuna uppenbarligen. Fick du någon slags känsla för det här, Marianne? Alla tre fram till att HIF klarar sig utan kval och att de två kvallagen blir lite olika var det där. För mig var det Sundsvall och J Södra, och för er var det Skövde och
J Södra.
J Södra.
Ja, men,
jag tror
fortfarande att Skövde åker ur, alltså Skövde och Eskilstuna.
Det tror du?
Ja, det tror jag faktiskt att de gör. Gävle klarar sig och Braga har vi inte med i ekvationen här, men Gävle klarar sig och Trelleborg klarar sig, och då står det mellan fyra lag om vem som ska undvika de där två kvalplatserna, och det är då HIF, Jönköping, ÖIS. Och vad har vi mer?
Nu är jag inte med på vilka lag du tar. Sundsvall.
Och Sundsvall.
Ja. Ja, för du räknar bort Eskilstuna.
Jag räknar bort Eskilstuna och Skövde.
Ja, då är jag med. Du tror att Örgryte reser sig.
I alla fall på en kvalplats. Det är det ena kvallaget för mig, tror jag. Och sen så har vi då tre mellan HIF, Jönköping och Sundsvall. Om vem som tar kvalplatsen. Och jag... alltså det jag har sett av de här tre lagen på sistone, så är det visst HIF förlorar senast, men det känns ändå som att det finns en struktur som ser betydligt bättre ut än det är rätt rörigt i Jönköping också, så jag tror att faktiskt att både Sundsvall och HIF reder ut detta utan kval, men det kommer inte vara gjort för HIFs del förrän i omgång 30.
Intressant.
Det tror jag faktiskt, alltså. Sen tror jag att man vinner i Skövde i och för sig, va? Men,
du tror det också, men du tror det till skillnad från oss tre.
Ja, jag tror det faktiskt att man gör det, att man tar, vad har man 28 poäng till? Ja. Jag tror man tar i alla fall en Gävle hemma. Jag är inte så säker på att man vinner den, men någon av Gävle och Brage vinner man hemma, och sen så tror jag liksom man vinner sista också, bara för arten.
Jag tror att om HIF har kniven mot strupen, mot Skövde, då är det kval som bäst som gäller. Jag tror inte man rår på Skövde, och det tror jag i och för sig inte annars heller, men det får inte vara så. Jag tror inte HIF fixar Skövde. Skövde är dessutom väldigt bra på hemmaplan mot slutet.
Ja, jättebra. Ganska uselt borta, men de gör många mål. Och jag har sett ett par matcher av dem nu på sistone. De ser ganska bra ut, och de är ju tunga och bra på fasta situationer, exempelvis på en sån sak där HIF inte är jättebra på defensiva fasta, om jag uttrycker mig så.
Ja, och jag vill då gå in här med lite kommentarer till varför mitt tips har landat som det har gjort, och då är det så här att jag har tittat på formen i de fem senaste matcherna i alla lag, om jag har räknat rätt. Nu har det i och för sig varit ett uppehåll som påverkar det längre in på hösten. Men då är det faktiskt så att Brage är seriens, eller av de här lagen som är involverade, nu sa jag att Brage inte var det, men jag har haft med Brage i alla fall. De har tagit 10 av 15 poäng. Sen är det faktiskt så att formstarkast av dem därefter är Skövde med 9 av 15 poäng. Skövde är alltså rejält på gång, och de som är svagast just nu, det är Eskilstuna, har bara tagit 1 av 15 poäng, och näst svagast på de fem senaste matcherna är Gävle, och Gävle är alltså, som har tagit 2 av 15 poäng, Gävle är alltså nästa motståndare för HIF. Därför så säger jag att HIF kommer att vinna mot Gävle. Jag tror också att HIF kommer att vinna hemma mot Brage, för Brage är absolut inte bra borta. Man är otroligt starkt hemma, men absolut inte bra borta. Så HIF tar de 6 poängen, och det räcker, för man kommer inte ta fler poäng. Man kommer att förlora borta mot Trelleborg i derby, tror jag, även om Trelleborg hade 2 katastrofmatcher innan uppehållet. Och så vinner man inte mot Skövde. Så 6 poäng till för HIF. Så har jag resonerat. Hur har ni tänkt?
Ja, men ganska likt, med skillnaden att jag tippar 0-0 i Trelleborg HIF. Jag tror ändå HIF kan stånga sig till en poäng nere på Vångavallen. Och då, så 7 poäng på de här tre matcherna, det är ju såklart ett jättebra facit. Och tar de det, så ska det ju vara lugnt. Då bör det inte bli någon panik.
Jag tippar att HIF vinner med 1-0 mot Gävle, och sen 1-1 mot Trelleborg, 1-1 mot Brage, och så förlust med 2-1 mot Skövde.
Du tror att man bara får oavgjort hemma mot Brage?
Vi ska ju komma ihåg att de har haft extrema problem på Olympia över tid.
Och det är det jag har lutat mig mot, Eriks resonemang här.
Och i det här läget, HIF har allt att förlora på hemmaplan mot liksom lag som Gävle och Brage, det är ganska läskigt och knivigt. Så att, jag tror att de tappar poäng i en av de matcherna.
Men visst, det lossnade mot Örebro, men dessförinnan så var det ju två krampaktiga insatser mot Eskilstuna och Sundsvall var det väl, va? Som satt långt inne de där, så att det har ju inte flöttit på Olympia, även om man har nu liksom att det har lossnat lite grann mot rejält mot Örebro till exempel. Det är luriga lag, Brage och Gävle.
Gävle har ju helt plötsligt press på sig, lite kniv mot strupen. De satt i en ganska skön position länge, liksom låg där runt sjätteplatsen och så. Nu är de ju, som vi konstaterar, indraget i bottenstriden, väldigt, väldigt formsvagt. Men Brage där i omgång 29 har jag tänkt, här och nu i alla fall, att de sitter i en ganska gynnsam position. Kan spela ut lite. De har ett par nyckelspelare som är avstängda i kommande omgång. Med andra ord kommer de spela om de inte blir skadade på Olympia. Och så ett lite jobbigt läge för HIF där hemma. Så att det är så jag har tänkt.
Ja, ni resonerar kring HIFs hemma facit. Det var ju verkligen inte bra. Men för mig är det så att nu har man två raka segrar väl på hemmaplan. Tre raka segrar på hemmaplan till och med. Då är det mentala spöket borta för mig. Jag tänker att det som var jobbigt och påfrestande och ständigt blev något som de blev ifrågasatta för av oss när vi ställde frågor till om det dåliga hemmafaset, det har de kunnat städa undan nu med de här segrarna. Så för mig är inte det... Det är ingen issue längre.
Jag menar ju att allt blir mycket jobbigare omgång 29 när man har allt att förlora och allt ställs på sin spets.
Så är det ju såklart också. Mer då, vad har ni motiverat era tips? Vad har ni tittat på när ni har kommit fram till era resultat?
Jag kan ju svara för Sebbe, han följde ju bara magkänslan. Han gjorde ju tipset på 2,5 minuter. Medan det tog ungefär en timme för mig att kolla lite underliggande statistik och form som du och hemma bortaspel såklart. Och sen klart att jag också lyssnar lite på min magkänsla. Och, jag vet inte riktigt hur man ska tippa den här serien, för att det är ju High Chaparral resultat i varje omgång, så att det kommer inte bli så här. Det kan vi ju konstatera. Så det kommer ju bli något annat och det kommer vara rafflande in i det sista. Sen om HIF är med i det liksom omgång 30 eller om de har säkrat kontrakt, men det kommer vara en det kan bli en episk sista omgång. Det finns även en potentiell kamp om den allsvenska kvalplatsen som kan avgöras på ett väldigt rafflande vis in i det sista. Så att om man sitter hemma i soffan den 11 november så bör man köra double screen och triple screen och allt vad det
är. Och visst är det väl så här, Erik, att får man en uppgift så tar man den på allvar. Då går man in.
Ja, till skillnad från Sebbe.
Då går man in, ja, för det.
Exakt.
Men vi ska också säga det som du är inne på, Erik, att vi står här och tror att HIF reder ut detta. Det är vad vi tror. Men vi har också lärt oss med HIF de senaste säsongerna att när någonting känns som att ja, men nu är de på gång eller nu har de hittat det, så pyspunka, ballongen sjunker och så ner och splash med vattnet som spricker och sticker åt alla håll.
Exakt, och sen kan man ju tro att det blir lite olika scenarier. Det var någon av er, eller båda, tror att det är klart redan innan Skövde väl, alltså att det blir klart i omgång 29. Jag tror att de klarar sig kvar, men att det avgörs på målskillnadsaffär i sista omgången, så att man kan ju vara mer eller mindre liksom optimistisk. Men det kan vi också konstatera att det är fler klubbar som har satsat stort i år som är intaget i den här rysavslutningen. Sundsvall, J Södra och så vidare.
HIF har tagit 7 av 15 poäng de senaste 5 matcherna och är ett av dem med det resultatet form starkaste lagen av de här indragna lagen, konstigt nog. 7 poäng av 15 är ju inte något överdrivet högt facit.
Du köpte mitt svar där, men Sebbe fick ju inte försvara sig själv och sitt tips.
Det är ganska dålig journalistik här, att man inte ges möjlighet att bemöta den här attacken. Men jag hävdar ju att det är omöjligt att tippa Superettan, så därför gick jag bara rakt av på vad jag själv tycker och tänker. Och så blev det så här. Så får vi se vad det slutar i 30 omgången.
Ska vi säga någonting mer om alla dessa lag? Eller bara sammanfatta på något vis? Du var inne på det, Erik, att det kan bli en episk avslutning. Det här är ingen höst för supportrar. Om man vill ha ett lugnt och harmoniskt liv.
Nej, det har inte varit en säsong för supportrar.
Nej, inte i HIF-läge, men däremot i Gais till exempel. Där är det betydligt ljummare eller varmare och glädjefyllt.
Ja,
och Västerås ska vi inte prata om heller.
Ja, såklart. Det finns ju alltid några topplag, så att de mår ju bra. Men om man ser till klubbars storlek och klubbars ekonomiska muskler och vad de har haft för approach och så vidare. Jag menar, inte jättemånga år sedan Jönköping Södras ledning gick ut och sa att vi ska spela i Europa typ 2023. Och nu är de där de är.
Och HIF skulle ta SM-guld 2023.
Ja, det är Christer Aselius som sa det. Det var väl han la väl till det där att men det är min personliga förhoppning. Så. Men, och jag menar Trelleborg med Mellby Gård-pengarna, Örebro är också en stor klubb i en superettan kontext. GIF Sundsvall, där har det varit otroligt oroliga och arga supportrar också. Det har varit många, många rockader vad gäller ledningen liksom utanför planen. Och
Örgryte.
Ja, och Örgryte är ju ett kapitel för sig också. Det är en så otroligt anrik klubb som har varit nere och vänt i ettan för några år sedan. Och sen har det liksom inte lyft. Och det kom ju ut bara, ja, så sent som igår väl att de också gör rockader i ledningen. Så att det är stormigt på väldigt många håll. Liksom att Gävle och Brage och Skövde inte lyfter, det är en helt annan sak. Det är inte särskilt anmärkningsvärt, men de här klubbarna har gått ut hårt. Nu kommer jag säga på att jag tror Brage har haft en sån där Europa-utspel också för några år sedan, märkligt nog. Men det gör ju att den här serien får ännu fler dimensioner, och det gör att det blir extra speciellt att följa en bottenstrid där klubbar som har gått ut så hårt riskerar att åka ner i landets tredje division.
Ja, och det är ju också så här att nu har vi gått igenom detta vad vi tänker oss just nu. Det räcker med ett par resultat i omgång 27 som inte riktigt stämmer med våra papper här, så är ju det hela bara kastade, det är helt omkullkastat. Så det
kan vi nog göra redan på måndag eller något.
Förmodligen,
ja.
Förmodligen.
Så är det.
Men det var kul att göra.
Ja, verkligen.
Och om det nu blir kval för HIF, ja, man kan ju fortfarande åka ur, men det tror jag inte att man åker ur direkt. Ju. Men det kan ju faktiskt bli kval fortfarande. Så är
absolut.
Det ju, det ska man helst undvika i
HIF. Det ska man.
Egentligen för alla lag, för där är, vad jag i alla fall är, Kristoffer Anderssons Falkenberg är ju i en väldigt bra stöt. Man började kackigt i söderettan där, men har i princip gått rent sen dess. Gör mycket mål, släpper in lite och har en bra mix faktiskt mellan gamla och unga. De har ju gamle Kristoffer Karlsson och Adam Eriksson där, och sen en hel del unga spelare.
Ja, men precis, Willem, Ärlig, Agoda, Faras, ja. Shahin, alltså det finns.
Så den mixen är ju
många individualiteter.
Ja, och de gör väldigt många mål, och det som är intressant är att det är inte att de har skytteliga ledaren på 23 mål.
Nej,
utan
exakt.
Det är många som gör dugligt mycket mål.
Exakt, och i två matcher där, det ska nog inte HIF räkna med annat än att, och med tanke på att Kristoffer Andersson är tränare där också, liksom det kommer att bli hur speciellt som helst om man hamnar i den situationen. Jag vet inte riktigt hur det är lottat däremot. Falkenberg ligger nu två år på kvalplats.
Ja, men precis. Jag ska bara säga det också. Falkenberg var ju nära att gå upp redan förra året.
Just det.
Följde i kvalet mot, Östersund.
Östersund var det.
Det har ju varit med i kalkylen att de skulle konkurrera om en plats här igen. De har haft en uppåt gående trend sen de åkte ur Superettan.
Och Hasse Eklund har ju varit i Falkenberg mycket och många år också.
Ja,
så det finns ju hur många dimensioner som helst i det här. Nu har Sebbe lättat upp det här, för det handlar inte om vilken plats man hamnar i Superettan på de här kvalplatserna, beroende på om man får möta tvåan från ettan norra eller tvåan från ettan södra.
Ja, exakt. Det är de som kommer på plats 13 i Superettan som får möta Falkenberg från ettan södra, medan lag 14 i Superettan får möta tvåan i ettan norra.
Som just nu är?
Nordic United, eller vad heter de?
Ja, exakt. Från Södertälje.
De kan ju ingenting om jag ska vara ärlig.
Där leder Sandviken 8 poäng före Nordic United. Nordic United som har 50 poäng. Sen Dalkurd 49, Vasalund 48. Sen är det ju så i ettan södra att Falkenberg kan ju ta en serieseger också. Det är 4 omgångar kvar. De har 5 poäng upp till Oddevold. Oddevold som har ett väldigt bra i år, satsat mycket, liksom, verkligen investerat och satsat mot Superettan, tagit in meriterade Daniel Kresic exempelvis. Lunds BK förlorar ju nyligen överraskande, men finns också med i den jakten.
Det med kvalet ska man nog som sagt få man ska nog undvika att möta Falkenberg. Så jag är ändå liksom...
Jag tror, precis, jag är helt inne på ditt spår, men jag tror också att HIF, en utfästelse här, jag tror inte att HIF reder ett kval, oavsett om det är mot norr eller söder tvåan. Och alltså, det är en sak att göra sensationellt bra matcher, precis när det ska avgöra och man tar sig upp mot till Allsvenskan, mot Halmstad där, ni minns det, men... Att ha hela föreningens, inte existens, för det tror jag inte det handlar om, men ändå hela föreningens tyngd på sina axlar och veta att förlorar vi det här dubbelmötet i kvalet så åker vi ner i ettan. Jag tror inte HIF fixar det med alla förluster som har varit från förra säsongen fram till nu, även om det har blivit mer stabilitet i spelet. Så jag tror som sagt att HIF klarar sig utan kval. Men klarar man inte sig utan kval, då tror jag man åker ur. Så säger jag. Frågor på det? Nej.
Ja, nej det är svårt och när man inte, det är liksom ändå 4 omgångar kvar både i ettan-serien och i superettan, och det kan hända grejer innan dess. Det är ju liksom ett logiskt perspektiv det du drar upp, men ja. Jag tycker det är för tidigt att säga det när vi inte ens vet vilka de eventuellt möter, om det nu skulle bli ett.
Där är ett uppehåll också mellan slutomgången i Superettan och kvalets början sen, eftersom det är ett sista landslagsuppehåll. Mm. Och vad ett sånt uppehåll betyder för respektive gäng, det som är på väg upp och har vind i seglen, eller ett lag som har ångest och försöker undvika att trilla ner. Ett uppehåll, vad det betyder i respektive läger, man kan ju vrida och vända på det.
Ja,
också.
Man kan vrida och vända på mycket. Och jag menar, är det ett lag som kvalar som har kanske vunnit en kvalplats, säger att Lunds BK liksom någonstans går upp här, eller är det ett lag som har haft serieledningen och tappat det och så vidare. Och någonstans, HIF i grunden har ju ska ju ha ett bättre lag och ha bättre fotbollsspelare, så kan man också tänka. Man blir ett irrvarv i huvudet när man tänker på allt möjligt och olika scenarier hit och dit.
Innan vi är färdiga med det här avsnittet så har vi en punkt kvar att prata om. Tillförordnade sportsligt ansvarige Mikael Dahlberg. Kommer han att övergå i en sportchefsroll? Och vad händer med truppen till nästa säsong? Det är klart att det måste vara otroligt svårt för ansvariga nu att sätta spelare till nästa säsong när man inte vet fortfarande vilken serietillhörighet man kommer att ha. Men hur är läget i laget och vad händer med Micke Dahlberg? Ja, men ta ordet bara.
Micke Dahlberg var ju väldigt tydlig när han blev tillförordnat sportsligt ansvarig, att han ville inte bli någon sportchef på sikt. Han skulle tillbaka till sin roll som akademichef, och det tror jag är en sund tanke egentligen, eftersom det verkar som att han har gjort ett väldigt bra jobb i den rollen, i en kompetent person att ha i organisationen. Jag tror HF tjänar mycket på att om han skulle gå tillbaka där, för akademin är oerhört viktig i föreningen, inte minst med tanke på att HIF, om man nu ska på sikt bli en allsvensk klubb och få starkare ekonomiska resurser, så är ju förädlingen av egna talanger väldigt viktig, och en sån roll akademichef som Mikael Dahlberg har där, den är central i klubbens utveckling. Så jag tror det hade varit önskvärt om man kunde få honom tillbaka. Nu var han väl inte lika själv säker eller lika solklar i det svaret när Marian intervjuade honom häromdagen. Men det är jättesvårt att veta hur HF tänker här. Även, jag tror allt detta hänger ju ihop. Vem blir tränare? Väljer man först en sportchef och sen en tränare? Eller hur går man tillväga? Så det är jättesvårt att spekulera kring. Och även att spekulera kring om Mikael Dahlberg är aktuell för en sån sportchefsroll. Om Stuart Baxter är aktuell som tränare. Eller om man tittar någon helt annanstans. För det antar jag att man har sonderat terrängen rejält under de här månaderna som har gått sedan man tog de här tillfälliga lösningarna. Och det är ju, vi var ju inne på det för några veckor sedan i podden också med kontraktsläget, att det är viktigt att ha en trupp på plats inför nästa säsong, gärna så tidigt som möjligt, men att det får inte föregå processen med att sätta den sportsliga ledningen, för det är A och O. Det får inte bli fel än en gång. Därför så tror jag att man... det finns inte mycket till val. Det kommer att bli svårt att få ihop det truppmässigt. Även om man håller sig kvar i Superettan. Jag är övertygad om att man behöver göra ganska stora förändringar på många håll och kanter. Men är det något man ändå kanske får ha visst överseende med tanke på hur stökigt det faktiskt är och har varit, så är det att truppen kanske inte kan vara 100% spikad i december. Där är många spelare med utgående kontrakt eller åtminstone som är på korttidslösningar eller lån. Och det är... Amin Alamawi har man ju pratat om innan att man är sugna på att förlänga med, så det känns väl som en logisk grej att han stannar. Sen är det ju mycket Wilhelm Löper och utgående kontrakt, har ju sagt att han kan tänka sig att stanna, men sen kan det ju finnas intresse högre upp för honom som lockar givetvis. Jag tror att väldigt få spelare... att alla spelare lite avvaktar situationen här, hur säsongen slutar, innan man tar de här viktiga framtidsbesluten. Man har dessutom veteranerna Andreas Landgren och Rasmus Jönsson, där det ju finns en rejäl skadehistorik på båda två de senaste säsongerna. Tveksamt om det är liksom något att satsa på i en ny start. Så där är jättemånga frågor att reda ut, men jag tror att allt hänger ihop med hur säsongen slutar helt enkelt. Var man spelar nästa säsong. Och tills dess så är det omöjligt nästan att svara på i de flesta fall. Både vad gäller Dahlberg, Baxter och större delen av spelartruppen.
En spelare där också, jag pratade med honom som jag nämnt tidigare, Erik Ring. Det gick ju Fotboll Direkt ut med att det är redan klart att HIF inte kommer utnyttja köpoptionen. Han kommer återvända till AIK. Jag pratade med honom om det. Och det ville ju inte han bekräfta, utan det var inget som bestämt då. Men det är väl alldeles oavsett hur det ligger till med det där, så är det ju ingen... Det skulle inte vara någon högoddsare om han återvände till AIK efter den här säsongen. Men i övrigt, kontraktspelare som har kontrakt över nästa säsong, de gäller om de åker ur ner i ettan. Det är inget så att kontrakt upphör eller någonting sånt där.
Det kommer det nog vara, utan att veta.
Men inte med att det finns säkert inskrivet i vissa kontrakt.
Ja, det gissar jag. Eller så har de inte, när de har skrivit på sina kontrakt, inte ens tänkt att det är en möjlighet att HF skulle hamna i det läget. De har snarare tänkt på allsvenskan och så. Men vi vet ju inte. Men det vore väl rimligt om det finns någon klausul någonstans.
Jag tycker Micke Dahlberg säger två intressanta saker. Det är en klok man i grund och botten ju. Två intressanta grejer där han säger till mig i intervjun är ju nummer ett, hur det viktiga nu är att givetvis det sportsliga, att man fixar kontraktet, men att sen om HIF behöver honom i de diskussionerna, så bistår han gärna om det behövs, men det är viktigt att man organiserar sig på rätt sätt. Jag tror som Sebbe, det är klart att man får ju förutsätta att de har sonderat terrängen och på lämpliga namn och hur man, men framförallt hur ska vi organisera oss? Det är överstående allt, och det har man tydligen inte bestämt än. Det finns ju många olika sätt att göra det på, med en manager, en scout och så vidare och så vidare. på bästa sätt hur vi ska organisera. Där är inte HIF framme än. Och jag tolkar jag det som i alla fall. Nummer ett. Nummer två är att Micke säger att några kontraktsförhandlingar, att det är väldigt svårt att gå in i dem nu här. Vi har ju haft uppe på tapeten att spelare kan tänka sig stanna kvar och så. Det har säkert pågått, liksom, vad känner du för, hur gör du nästa år med de som där har utgående kontrakt till exempel. Men därifrån till regelrätta förhandlingar, nej men det kan ju inte HIF sätta sig med spelarna, och spelarna kommer inte sätta sig vid förhandlingsbordet så länge situationen, den sportliga situationen, tabellsituationen ser ut som den gör. Sen är det ju så också, det är tjuvläge för att om, vad är vi framme idag, 19, det är liksom den 7, 8 januari brukar ju försäsongen börja. Hur ser en trupp ut då? Hur ser sportsliga organisationen ut? Alltså veckorna går, det går rätt fort här. Det kommer hända väldigt mycket, tror jag. Sen om Micke Dahlberg kommer att vara, går han tillbaka till akademin eller sport? Jag tycker inte namnen är så viktiga för mig i detta läget, utan det viktiga är, som han är nog inne på, att hur kommer HIF att organisera sig? Och utifrån det organisationsschemat får man då liksom putta in vad jag förmodar ha en gång där man tar in namn, en rekryteringsprocess som landar i en noggrann rekryteringsprocess så att man får dit rätt namn. Om det sen är Micke Dahlberg eller XX i en manager, scout eller sportchefsroll, kalla det vad du vill. Det spelar ingen roll, men HIF måste sätta hur ska vi organisera oss kring härlaget ganska omgående, skulle jag säga.
Ja, styrelsefråga också. Dels hur styrelsen är utformad efter diverse, kanske lite sämre beslut här och där. Så att finns kompetensen där? Ska det rensas? Det är också en ytterst viktig fråga såklart. Stannar Joel Sandborg som klubbdirektör och så vidare?
Har man ekonomi att hålla den organisationen man har nu? Även om man skulle stanna kvar i Superettan så kommer det försvinna pengar centralt. Eftersom det är andra året när du trillar, är det väl fortfarande det som gäller, va? Då försvinner ett x antal kronor år två.
Och sen spelare, ja, de flesta spelarna avvaktar ju såklart sin. En sån som Vilgot Karlsson, han har utgående kontrakt. Jag tror att det kvittar för honom om HIF spelar i Superettan eller ettan. Om HIF säger här har du ett nytt kontrakt så skriver han på i sömnen, men de flesta kommer såklart avvakta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och det är ju förstås så att det allra, allra viktigaste nu är att rädda kontraktet, se till att man är kvar i Superettan. Men utifrån det ni pratar om här nu och när jag lyssnar in det, så upplever jag som att det kommer att vara ett väldigt jobbigt år nästa år också för HIF, alldeles oavsett om man är kvar eller inte, just med det att hur ska man få ihop en slagkraftig trupp till nästa år när man befinner sig i det läget man gör just nu. Det är inget lätt arbete.
Nej, alltså, i min värld så är ju det är inte så att faran är över om det blir ett förnyat kontrakt i Superettan. Klubben har fortfarande problem som måste lösas. Tveklöst.
Ja, det är ett digert jobb.
Det ändrar inte så jättemycket egentligen. Det liksom ändrar inte så mycket i strukturen om man tar tillräckligt många poäng här i de fyra sista omgångarna. Det är fortfarande en alldeles för dålig säsong för en klubb som HIF, och det är fortfarande x antal allsvenska degraderingar och därmed x antal säsonger i Superettan. HIF ska vara en allsvensk klubb och är väldigt långt ifrån att vara det. Så att, det är klart att det är otroligt illa om man åker ur, men det är fortfarande alarmerande om man, även om man lyckas säkra kontraktet här i slutomgångarna.
Det är därför det är just det viktigt, hur ska det som Dahlberg inne på, som Sebbe också, hur organiserar sig den här sporten på här sidan, organisationen, och hur ska vi jobba framåt så att vi inte hamnar i de här kortsiktiga lösningarna, alltså att men där finns en någon som har blicken långt fram och även kanske lite grann på kortare sikt för att liksom få ihop det. Men framförallt den långa strategin efterlyser man ju i detta läget. Ja, och inte bara säga att vi ska upp i allsvenskan.
Nej, men precis. Dessutom har man ett damlag som är nykomling i division 1 som siktar mot högsta nationella nivå. Hur fördelar man pengar exempelvis där? Hur mycket satsas det på dam versus herrlag och så vidare? Än så länge har inte damspelarna haft några kontrakt och det har inte varit liksom att pengar att tala på, om på det sättet. Så att det är ju också nya frågor som absolut inte bara kommer som någon chock, för HIF har ju liksom siktat på detta och det har gått enligt kalkylen, alltså när de har gått ut med sitt damlag. Men där behöver man ju också ha en plan, för det blir liksom ett nytt ljus på de frågorna där.
Ja, och där måste man ju spänna musklerna lite grann mer nu, för att jag säger inte att det har varit professionell träning med den lagledningen man har haft och ambitionerna och liksom andra. Men det är ju fortfarande, har det varit på en amatörmässig nivå fram tills nu. Nu börjar vi snäppa upp satsningen här lite grann med de tre översta divisionerna på damsidan.
Ja, och det har ju... Josefin Wixell, lagkaptenen, har lämnat Sanna Nilsson som
du gjorde en podd med alldeles nyss.
Ja, men precis, han tvingats lägga skorna på hyllan och
det är
så,
ju
så
två bärande spelare två som bärande ska spelare. Ersättas och helst.
Det är också en resursfråga när man ska leta efter nya spelare. Nu har det ju varit väldigt närgjordat och så. Börjar man kolla på de spelare i Göteborg och på andra håll och kanter också. Ja, då kommer vi in på det här med resurser och struktur och organisatoriska frågor.
För det tar ju inte bara pengar, det tar tid också att scouta de spelarna som man vill ha hit.
Ja, och det krävs kompetens. Det finns kompetens i HIFs dam- och flicksatsning, men en människa kan ju inte göra allt heller. Det ska ju liksom kunna fördelas där.
Stora frågor som vi kommer att återkomma till och ha under luppen ständigt framöver. Men för nu så är det fokus på HIF Gävle för vår del de kommande dagarna. Följ med oss på hd.se och så önskar vi er en sköna dagar framöver. Vi tackar för er uppmärksamhet.